in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. Idag då gästas jag av IFK Göteborgs stolthet Pontus Wernbloom som kommenterar stormen kring Zlatan i veckan och ger oss också de största spikarna på kupongen. Aftonbladets Disco Kristoffersson reder ut senaste skvallret i Allsvenskan och kommenterar kylboxen som Djurgårdens Albin Ekdal hamnat i. Och dessutom, vem är världens bästa fotbollsspelare genom alla tider och i alla världsdelar? Vi som gör det denna vecka heter Micke Leijonryde, Jonas Nilsson och Tre Strömberg. Och har alla fått sina mikrofonskydd och hörlurar och kaffekoppar och allt vad det nu är?
Fått och fått. Vi har roffat åt oss det vi behöver för att göra det här programmet.
Jag tog med mig eget den här veckan. Hur är läget, Micke?
Tack snälla, det är alldeles utmärkt. Välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Då ska vi prata fotboll. Jonas Nilsson är nykter.
Toktaggad. Idag tycker jag en av de trevligaste gästerna kommer hit. Det är alltså inte Bojan utan Pontus Wernbloom.
Så är det.
Ja.
Och Therese Strömberg från Sportexpressen som också är här. Välkommen.
Tack.
Kul att se dig. Jag tänker vi hoppar direkt in i den stora snackisen. Du var lite och nuddade vid det här ämnet förra helgen när vi satt och pratade. Och det är Zlatan då.
Det har varit mycket Zlatan den här veckan. Zlatan. Och inte bara det här att folk har varit irriterade på att han är eller framstår som liksom ytterst ansvarig för hela Milans sportsliga satsning och inte är på plats på matcherna när de bara förlorar och kryssar och förlorar och kryssar och håller på. Utan det har varit annat nu också.
Han förklarade faktiskt själv också, gav ju en Zlatan förklaring på vad han faktiskt gör i den nya klubben. Jag ska lyssna på det klippet så här lät det då.
Många är nyfikna på vad just den här nya rollen egentligen innebär. Vad gör man som rådgivare för Milan? Berätta.
Jag försöker förklara nu tidigare. Jag är boss och resten jobbar för mig. Och kanske alla förstår vad rollen är.
Han är ju ödmjuk som Zlatan är. Jag är boss, andra jobbar för mig.
Ja, det är ju, får man väl säga, vad du ändå tryckte in där. En Zlatan-förklaring. För någon riktig förklaring, det är det ju inte. Eftersom Nej. Att han inte har förmågan att svara normalt på frågor särskilt ofta.
Problemet med det här var väl egentligen när han står och himlar med ögonen åt reportens adekvata fråga. Det såg lite konstigt ut och det såg jävligt drygt ut.
Men han, frågan är om han inte är, jag har tänkt på det här mycket, frågan är om han inte redan är uppjagad. För att jag tror att innan han kommer till Viaplay så har han ju varit i Sky Sports. Mm. Jag tror, undrar om det inte är så att han redan är, för att han har ju bråkat med Svonimir Boban.
Ja.
Och bråkat.
Ja,
men för detta också Milan, var också sportchef i Milan tidigare, men också för detta storspelare.
Klubbikon.
Absolut. Mm. Och Boban ställer den här frågan exakt till Zlatan, att vad är det du gör? Och så svarar Zlatan någonting i stil med att Boban förstår inte vad jag gör. Och sen, jag tror inte att någon förstår det. Det är ingen som någonsin har förklarat vad din liksom roll är och vad ditt jobb är och vad dina befogenheter är. Och då svarar han ju det här att okej, men då ska jag, och så pratar de i mun på varandra och så här. Och jag undrar om det har skett innan han kommer till Viaplay och att han redan därför är liksom lite uppjagad av den stämningen som var där.
För det känns som att det är Party Janne som har mediatränat honom. Och vi ska veta,
Janne Andersson.
Snacket i Sky Sports, det är Guantanamo Bay. I SVT är det liksom öppen anstalt, HVB-hem. Det är mycket mildare. Men han fick ju verkligen sina italienska fiskar varma på Sky. Vilket han ska få, det är det som är kul.
Det brinner ju till också i studion sen, eller på planen när Jenny Kutschekaslan frågar.
Jennifer Kutschekaslan.
Jennifer, tack.
Härska teknik.
Kvinnohat.
Lillslattan.
Så här lät det i klippet i alla fall.
Varför valde du att gå in i den här rollen och inte bara gå i pension, ta ledigt, ha det lite skönt?
Jag fick ett bra erbjudande som heter jag kunde tacka nej till, så
pengar.
Det är triggande oss. Pengarna. Så jag behöver pengar.
Nej, det känns ju inte så.
Varför pratar vi pengar då?
För du pratar om ett bra erbjudande.
Yes, men erbjudande kan vara utan pengar också.
Känner man en press att nu behöver de leverera?
Vi måste leverera varje dag väl. Speciellt om du får bra erbjudande och bra pengar, eller hur?
Ja, absolut. Tack för pratstunden. Zlatan Ibrahimovic.
Ännu ett klassiskt Zlatan-svar egentligen, så kan man väl säga.
Ja. Och sen kan man ju tycka olika saker om det. Ja.
På ämnet om nu Milan, hans lag, levererade, det kan vi prata om om några minuter, för då ska vi prata om Champions League nämligen.
Åh, vad kul.
Jag har med mig stryktipskupongen också. Ingen Zlatan den här veckan, men mycket fina matcher för 13 rätt.
Skönt att du kan bidra, Jonas.
Vad var du som Champions League, Micke? Du var ju alldeles vild när du sprang in här från den funktionsnedsatta toaletten.
Ja, men nu var det ju första gången... Det var liksom allt inom där. Nu var det ju första gången den nya Champions League var. Det var ju fantastiskt många bra matcher.
Och... Var det så många bra matcher?
Alltså på pappret var det väl ändå det? Var
på
det
pappret, inte det? Ja. Ja. Men fick vi det i praktiken? Det är det jag verkligen undrar. Om UEFA tycker att det här blev så himla toppen efter första omgången.
Atalanta, Arsenal, sömnpiller, Manchester City, Inter. Alltså taktiskt sett jättekul, men var det så kul?
Ja, men Atalanta...
Det var lite grann som att gå på strippklubb och så är det en någon vikarie på scen liksom.
Men vikarier kan väl också vara bra.
Jo, men det var antiklimax. Ja. Jag säger det.
Ja, men om man tar då Arsenal, Atalanta, Arsenal, Isak Hien ändå fick spela.
Bra.
Där såg ni den målvaktsräddningen förresten.
Ja.
Alltså, herregud vilken räddning han gör.
Berätta vad som hände, Therese. Vad var det för en räddning?
Det var Atalanta som fick en straff och David Raya i mål går åt, vad blir det nu, sitt höger för att rädda den straffen, ligger ner och likt något slags kattdjur lyckas liksom ta sig halvvägs upp för att slänga sig och också rädda returen i den vänstra delen av sitt mål. Och på ett väldigt, väldigt spektakulärt sätt. Jag tror att Arteta sa väl att det var två av de bästa räddningarna han någonsin har sett.
Det var det värsta han sett någonsin.
men Arsenal då, som är favorittippade, helt plötsligt en bortamatch mot Atalanta, kommer inte få möta dem hemma sen. De fick med sig ett kryss. Det kanske de är nöjda med.
Ja, men alltså, det tror jag absolut. Ja. Det är, man ska inte hålla på att underskatta de här italienska och för den delen andra liksom länders lag som har den här enorma hungern efter att få spela i de här turneringarna, och när de får kliva in och göra det på sin hemmaplan med det stödet och allt vad det innebär, då är det inte så jäkla lätt att gå och vinna, så är det.
Nej, och sen så har vi då Barcelona som nu hade räknat hem 3 poäng och gör ett tokfiasko.
Nej, jag tror inte att de hade räknat hem 3 poäng mot liksom det franska lag som är exakt lika bra som de själva är just nu.
Vi får vara lite kvällstidningar nu.
Kul att det är jag som faktiskt jobbar på kvällstidning som är så, försöker bara vara helt nej, men SVT här.
Om jag får översätta vad Micke försöker mena här, de går ju ändå som favoriter i den matchen, och att de inte vinner är väl en missräkning i alla fall, eller är det bara jag?
Alltså det är väl framförallt ett jävla underbetyg att man får en utvisning efter typ så, vad är det, 20 minuter och behöver spela med en man. Men våran lilla bläckfisk-kille, han gjorde ju mål i alla fall. Näst yngst någonsin i Champions League att göra mål.
Just det, Lamine
Yamal.
Lamine Yamal. Jag kämpar här borta på min kant.
Lär dig hans namn, för nästa år börjar han alltså högstadiet. Du måste kunna hans namn då.
Och så får jag bara återknyta då till Zlatan, hans Milan.
Men skit i Zlatan nu.
De torskar mot Liverpool som går som tåg, det tyska tåget, fast de är britter egentligen.
Ja, det var, Milan fick en drömstart på den här matchen på San Siro och gjorde mål och allting såg jättekul ut i ungefär 3 minuter. Mm. Men Liverpool är ju alltså fruktansvärt bra just nu.
Och nu också, vi säljer in han som en av våra bästa gäster, toppspelaren från CSKA Moskva, Pauk och landslaget.
Och Blåvitt.
Här är Pontus Wernbloom.
Hallå, vilken fin presentation det där var då.
Bäst att du levererar nu, hörru.
Ja, du är lite press på mig nu.
Det var nu vi inte skulle säga att du var bakis från igår, eller hur var det?
Ja, precis.
Ja, det är lugnt.
Vi behöver inte nämna det kanske. Det är lite slitet idag, det får jag säga.
Ångorna känns ända upp till studion här faktiskt. Vi brukar alltid börja med en pest eller coolare. Du får den här veckan också. IFK Göteborg flyttar till Stockholm. Eller Ullevi byter namn till Stockholmsarenan.
Oj, ja, men då får nog Ullevi byta namn. Alltså, så här, det är ju rätt så på tapeten nu ändå. Folk har ingen skam när det kommer till att byta namn, så det är väl bara att köra på det.
Det är derby på Stockholmsarenan.
Ja. Ja, precis.
Det hade varit härligt. Men det är ju många, men vi ska ta arenafrågan lite kort. Nu byter ju Tele2 namn till 3 Arena och Jordgubbsarenan heter ju Stråberg Arena och allt det där.
Vad heter gamla, nya, gamla Ullevi egentligen?
Ja, det är nog ingen som vet det. Det är var Sture Allén, rest in peace, som myntade det igen då. Och tog en hundring för det eller något sånt där. Så att, ja. Men, jag vet faktiskt inte vad det heter egentligen. Men, eller vilken som är vilken knapp.
Men om man tar utifrån ditt supporterperspektiv, bryr man sig?
Nej, jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Alltså det är väl en del av spelet nu för tiden. Det är arenor som heter lite olika grejer. Och ja, jag är rätt så van nu. Jag tycker det är mer konstigt när de inte heter någon sponsor.
Ja, men alltså finns det, alltså jag är jätteintresserad av det här med Ullevi och Ullevi. Finns det någon minnesregel för att komma ihåg vilken av dem som är vilken?
Ja, den stora som ser asgammal ut är nya.
Okej. Den stora som ser asgammal ut är nya.
Mm. Ja, exakt. Den som ser ut som att den har stått där sedan kriget, det är nya Ullevi.
Okay.
Mm. Och den är det ingen som är på, utan den är bara helt öde. Och rätt bra tomt faktiskt, om man hade fått löst den.
Du skulle bygga lägenheten.
Men är det inte bara, alltså, men hänger du med i England? Vad heter Southamptons arena? Vad är det korrekta namnet för Southamptons arena?
Oj, vad fan är det de spelar? Nej, där satt de med på pottkanten faktiskt. Vad är den heter?
Det är ju inte St. Mary's längre, det är ju något lokalt bilföretag. Vad heter Bournemouths arena? Din kort, men det heter ju inte heller. Det är massa sponsring och grejer. Alltså.
Men Ullevi är ju ändå ganska ikoniskt namn. Så här.
Ja, ja.
Skulle ni någonsin kunna byta namn då till Hemköp Arena eller något liknande?
Ja, det tror jag definitivt. Det är väl som alltid en pengafråga. Allt är till salu i världen och även Ullevi tror jag.
Men IFK Göteborg känner att vi har så bra deg så vi behöver inte sälja ut, eller?
Nej, men med tanke på att vi inte äger den arenan utan bara hyr in oss där så är jag väldigt svårt. Vi äger väl ingenting, eller på så här. Vi äger väl våran kamratgård nu för tiden, men det gjorde vi ju inte heller ett tag. Så att...
Ni äger en enorm supporterkultur och jag har den djupaste respekt för alla blåvitt-supportrar som har det lite jobbigt just nu. Ja. Då menar jag inte att de är bakis som du, Pontus, utan de har det jobbigt i tabellen.
Ja, det är lite stökigt just nu. Ja. Men det värsta är att man har börjat vänja sig. Det är väl det någonstans som gör en lite mer orolig.
Jag sitter här med stryktipskupongen. Jag lutar åt att jag har 12 rätt om några timmar.
Redan?
Ja.
Hur gick det för dig förra veckan, Pontus Wernbloom?
Ja, men det brukar man väl inte prata om, eller? Men det hade jag ju sagt till dig innan i sådana fall att vi skulle prata om.
Ah, okay.
Det gick inget bra. Nej, det gick inget bra. Ja, jag hoppas att det går bättre den här helgen när det är 20 miljoner jackpot.
Ja, det hoppas vi. Men vi ska leva kvar lite i dåtiden. Vi ska prata Champions League. Och då säger jag Viktor Gyökeres.
Och då säger du fel. Han heter Gyökeres, inte Gyökeres. Men fortsätt gärna.
Du var inte vi att jag inte kan uttala de här namnen.
Men jag försöker lära dig ett och annat.
Pontus, vad är din känsla? Eller din kommentar efter Viktor Gyökeres?
Ja, han är väl bara, håller väl bara liksom inne på den inslagna vägen här med att ösa in mål och poäng i varenda match. Och, ja, det är imponerande. Det är också rätt gött att han är så lite old school striker, stor och lite kantig och sådär. Jag gillar honom. Jag tycker det är jävligt kul att vi har fått fram en sån spelare som inte bara är, ja men vad ska man säga, en akademispelare som är formad av tränare, utan det här är en gubbe som han bara kört liksom. Han har sprungit där i Aspudden eller vad det heter, vet, och lärt sig själv. Ja, men fan, jag tycker det är härligt att inte alla behöver gå akademivägen, även om jag förstår att det är liksom den vägen man tar för det mesta.
Han spelade ju Sporting Lissabon och de mötte ju förvisso kanske inget topplag, men han gjorde ändå mål. Han har gjort mål i typ alla matcher han har spelat.
Ja, men alltså det som är så kul med Gyökeres tycker jag också är att vi har liksom en svensk spelare som är på liksom internationella fotbollsnyheter mer eller mindre varje dag. Är det inte för att han liksom gör mål så är det att han ska flytta någonstans eller att han faktiskt inte flyttade någonstans, och sen så vrider och vänder liksom halva fotbollseuropa på varför det inte blev någon flytt, och sen hittar man en massa olika anledningar här. Jättedyra utköpsklausulen som jag har kommit fram nu gäller bara i sommarfönster och inte i vinterfönster.
Det är så märkligt.
Så vem vet om han kanske kan bli såld i vinter istället. Men att man liksom, och så pratar man om att han är 26 år och gör liksom, man pratar om förra säsongen, sin första säsong på liksom en toppliga och gör det han gör, men så kliver han in i Champions League och bara fortsätter. Mm. Oavsett motstånd så är ju Champions League Champions League liksom.
Pontus Wernbloom, vilken klubb tycker du han ska gå till? Arsenal, vore det lämpligt för Gyökeres?
Ja, där har han nog passat in med tanke på vad de har som nya. Havertz har väl gjort det bra där, men jag kan väl tänka mig att han går in.
De har ju ingen striker på det sättet, eller hur?
Nej, men han går i nuläget skulle jag säga att han går in i de flesta klubbarna i Europa. För jag tycker att nior saknas rätt så mycket av den digniteten som man ändå ser han i. Så att, jag tror att han har gått in i Arsenal, Chelsea, alltså det finns rätt många sådana roliga klubbar.
Ja, Chelsea behöver ju spelare, de är ju 49 nu bara i truppen.
Men Tottenham pratas det väl väldigt mycket om just nu, att de ska vara väldigt intresserade av att försöka knyta till sig honom, få ytterligare en svensk där.
Känslan är ju, i min värld i alla fall, att Gyökeres är ju fortfarande så här 22 eller 21. Så känslan är att han är väldigt ung.
Ja, men det är bara för att vi har liksom haft honom i vårt medvetande på det här sättet så väldigt kort tid. Och då tänker man att alla som slår igenom på det sättet som han väl gjorde förra säsongen, kanske säsongen dessförinnan i Championship, att de är, man tänker så här, ja, men då är han väl 19 år då.
Zlatan har varit på tapeten hela den här veckan. Och du har ju spelat med Zlatan.
Ja, han är duktig.
Hur är han i omklädningsrummet? Hur är han som lagspelare?
Nej, jag har faktiskt bara bra att säga om honom. Han var otrolig mot oss yngre. Sen gick han och bar det där jävla oket själv. Liksom. Jag kunde ibland tycka synd att han var tvungen att spela med oss andra. Ja, men fattar vi. När jag kom till landslaget så var det ändå typ ett hack uppåt ifrån där man var kanske. Eller ett steg i liksom sidled. Men när han kom och spela med landslaget så var det ju ett jävla tapp på kvalitetsskalan mot vad han brukade träna i. Liksom. Så, ja.
Jag ska hem och spela korpen. Typ.
Ja, lite så. Spela med polarna.
Men han var en i laget, för det är inte riktigt den imagen man får så där i media. Men han var ändå en av grabbarna.
Ja, verkligen. Ja, men schysst. Han var grym med oss. Schysst. Och yngre var han jättebra mot liksom, och sådär, det får jag ändå säga.
Ja. Therese, du har ju bevakat Zlatan vid tillfällen. Ja. Upplever du samma sak, att han liksom är media och sådär, du som ändå varit på insidan?
Ja, men jag tycker framförallt att nu senaste svängen, när han dels först kom tillbaka till Milan då, och sen också kom tillbaka en sista sväng i landslaget, så var ju hela bilden av Zlatan var ju att han i liksom någon mån var lite förändrad. Alltså, så, ja. Lite äldre, lite papp. Lite mer liksom, och det är ju jättemånga i Milan som sa det, att alltså dels såg man det på planen, att efter att han kom så fick de ju någon slags utveckling. De här, Milan hade väl yngst trupp i hela Serie A tror jag när han kom, med liksom Leao och alla de här som inte riktigt hade börjat nå sin liksom fulla potentialen. Och de fick ju en enorm utveckling när han kom, så att det är klart att mycket bra saker gjorde han ju där, och i landslaget pratade man om honom på samma sätt.
Pontus, har du hängt med i svängarna kring Zlatan nu i veckan när han har blivit intervjuad och fått massa frågor kring hans roll nu, vad det är han faktiskt gör och hans svar på de samma frågorna?
Ja, jo, det har man gjort. Det är svårt att undvika liksom, för det står ju överallt så fort han uttalar sig. Det, är liksom...
det han säger är nästa. Att jag är bossen, alla andra jobbar för mig. Det är ju den attityden.
Ja, jag tänker att man inte behöver påtala det om man är bossen. Nej. Det är väl första känslan jag har. Ja. Att om man måste säga det, då är man inte bossen. Nej.
Det är som Micke, konstant tjafsar, det är jag som är programledare. Liksom. Det känns låg status.
Ja. Alla vet att han är så jävla obytbar.
Ja, exakt. Ja, men det är dåligt. Alltså.
Som sticker upp handen som är trolltyg i tomteskogen och fjant. Så kan man säga.
Men framförallt så får väl Milan någonting som man inte riktigt har, i alla fall inte i liksom de absolut största klubbarna ute i Europa, dit väl Milan ändå i någon mån fortfarande räknas. Liksom. De får ju liksom, när man plockar in Zlatan, och det måste ju de här amerikanska ägarna ha fattat också, att då får du ju en retorik som inte alltid kommer upplevas särskilt seriös, och som inte alltid kommer upplevas så himla liksom charmig.
Exakt så, man måste veta vad man fick när man köpte den där grisen i säcken. Lite
fast sånt. Amerikaner brukar ju gilla sånt.
Grisar i säckar.
Nej, men alltså det här
Zlatan
större
är väl störst. Tvärt emot en gris i en säck. Man vet ju faktiskt exakt vad man får.
Genomskinlig påse då, om du vill.
Larger than life, lite grann Pontus Wernbloom i en bar.
Men jag tänker, har inte det att göra lite med, alltså, det är väl det exakt det de vill ha, amerikanerna.
Absolut,
alltså,
det tror jag också.
Det är ju varumärkesbyggande för dem, och sätter ju någonstans Milan på kartan, för det finns inte så många som bryr sig om Milan längre, och det är klart att när han går ut.
Lugn nu IFK Göteborg.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinje.se.
Vi sitter och med kupongen här och funderar lite. 13 fina fighter som vi ska avnjuta från 16.00. Då är det soffan som gäller för min del i alla fall. Hur ser det ut för dig?
Ja, det är fantastisk omgång. Lite Premier League, lite Go Championship och ja. Ligga i soffan och titta på det här är inte dumt. Och så 20 miljoner i jackpot på det. Tack för kaffet.
Fråga Jonas hur det gick för han förra veckan istället. Så.
Ja, men det är inte förra, det är den här veckan.
Ja. Just det. Alltid blicka framåt. Vilken match är du fram emot då?
Ja, men jag har en lite rysare faktiskt. Det är match nummer 8. Och det är Bristol City mot Oxford. Bristol City 2 raka 3-0-torskar. Alla kommer räkna bort dem. Oxford däremot, de flyger högt. Nykomlingar. Jag har gjort det bra, ligger 7a, 3 vinster på 5 matcher, 2 förluster, och de 3 vinsterna har kommit på hemmaplan, och där ska man alltså inte spela nu, utan man ska spela på bortaplan, och där har man torskat 2 matcher. Så vi kommer göra så här, vi kommer spika Bristol City som absolut inte är några nykomlingar, utan vi spikar dem och tror att det vänder på lördag.
Det snackas väl om att Manning i Bristol City kan få sparken efter det. De har väl inte gjort mål på 3 raka matcher i Bristol City, och det är ändå en...
Ja, de har... En stor, det är starkt.
Ja, och ändå en, det är väl en före detta stor klubb i alla fall, eller hur?
Ja, det är det. Alltså, så här, det är för mig, det är ett mittellag i Championship. Det är ett sånt där lag som känns som att de alltid ligger på 10:e plats varje år och har gjort det i 60 år. Liksom. Alltså, det är ingenting i den jävla klubben. Men så här, då ska slå på hemma, och du har rätt. Skulle de förlora eller tappa poäng så kan det vara så att Manning ryker där.
Mm. Är Liverpool är också med på listan den här veckan. Hur bra är Liverpool?
Alltså problemet är väl att många gick ju på den förra veckan. Så den kanske till och med kan bli lite bra sträckad på lördag. För att de torskade ju som bekant mot Nottingham i helgen som var. Där hade nog, jag vet hur många som spikade av den där och gick vidare bara och körde en 12-rätters. Men att de ska göra det 2 veckor i rad, det måste är väldigt svårt att se.
En plump i protokollet för Arne Slott.
Ja, jag tror inte att de gör det 2 gånger, för jag har verkligen varit imponerad av Arne Slotts Liverpool så här långt då.
Och de var också bra mot Nottingham förra veckan. Alltså de kunde ha gjort 3-4 mål med normal utdelning. Så vi får liksom inte...
Och sen slaktar de ju Milan i ja, det gjorde de.
Nu skulle du se Therese Milan.
Det gjorde de faktiskt, men jag trodde inte att vi behövde prata om det. Jag trodde vi var bättre vänner än så.
Förlåt, Therese.
Match nummer 4, banketta på Liverpool hemma mot Bournemouth.
Och sen har vi också vår producent Janne som jättegärna ju vill prata om United den här veckan. För de gick ju faktiskt och vann förra helgen.
Ja, precis. De behövde Onana och rädda en straff bara vid 0-0. Annars hade nog den där eftermiddagen sett så där ut, tror jag. Men de har lärt sig lite bättre ut, får man väl ändå säga. Sen är de ju, jag håller ju också på United när jag tittar på engelsk fotboll, men de är ju inte enkla att älska alltså.
De är 0 mot Barcelona nu i veckan också.
Barnsley var det faktiskt.
Ja. De möter Palace borta kvällsmatchen på kupongen. Det måste de ta.
Palace som älskar att kryssa.
Ja.
Mm. Ja, Palace är en besvikelse.
Det roligaste de vet. En poäng vill de ha i varje match.
All right, Pontus, vi tar med oss all denna djupa kunskap i livets kappsäck som inte ska vara så tung att bära. Hur ser din lördag ut lite kort?
Ja, fan, då ska jag faktiskt ut och hålla på igen här nu snart då.
Nej, är det 2 dagars? Kämpa!
Ja, det är lite gathering och någon middag. Och sen har vi hyrt något sånt här rum på en sån här karaoke. Jag vet inte.
Fan. Mardröm.
Hatar. Ja, det är så här, just nu känns det ju så. Sen vet man så står man.
Hörru, skicka bilder.
Kungen och jävla Alphaville eller
då skickar vi ut alla kompisar till Värmblom som ska med på den här karaokebaren. Skicka filmer till oss. Det här
nej, telefonerna nyper innan man går in.
Fortsätt trevlig hjälp, Pontus. Alltid ett nöje att ha dig med i 90 minuter plus tilläggstid.
Ja, det är bra.
Nu också med en av de absolut största Liverpool-fansen på denna jordklot. Han heter Pelle Enberg. Hallå Pelle!
Hallå, hallå! God dag, god dag!
Live and direct från Njurunda.
Absolut.
Hur ofta har du kontakt med de andra och övriga medlemmarna i Liverpools svenska supporterklubb?
Ja, dagligen såklart.
Dagligen?
Det är ju mycket, får ju mycket frågor om resor och matcher och allt möjligt. Så det är som en kansliroll då liksom.
Du skriver ju en del på lfc.se va?
Jajamän.
Kommer vi hamna liksom som rubrik nu?
Ja, det beror på.
Då får du leverera någonting, Micke. Du kan ju inte bara...
Ja, det känns ju lite så.
Du förväntar dig saker bara.
En av rubrikerna den här veckan är man ska lista världens bästa spelare någonsin, alla kategorier, alla världsdelar, alla tidsåldrar. Har du någon sån, när vi säger så?
Har du någon från stenåldern?
Ja, nej, men för mig finns det bara Diego Armando Maradona. Sen kommer resten, för han var helt otrolig spelare alltså. Det tycker jag. Maradona kan man inte titta bort ifrån.
Nej. Om du var här nu, Pelle, skulle du få en kram av mig. Jag håller också på honom.
Ja, du gör det. Ja.
Det är en sån där spelare som jag är så ledsen att jag liksom aldrig upplevde. Alltså, vad var jag, 4 år typ när han slutade? Ja. Alltså, det är sånt kan man liksom sitta och tänka på ibland och bli ledsen.
När han sänker England och Peter Shilton, legenden, sitter på arslet och grinar efteråt.
Men jag kan gå in ibland och titta på YouTube på klipp på honom när han står där och jonkar i 2 timmar. Har ni sett det här klippet? Ja. Det är helt magiskt. Han kan inte sluta titta på det när man börjar. Alltså. Det är... Ja, helt otrolig fotbollsspelare.
Ska vi fokusera lite på ditt kära Liverpool då, med Arne Slott? Det har ju varit både ris och ros från dem senaste veckan.
Ja, jag var ju som jag berättade sist, så var jag ju över nu i helgen på medlemsresa med 30 pers.
Kul!
Absolut, jättekul, förutom torsken då på Nottingham. Och det var ju 90% första gångs resenärer, va? Så att de fick ju en taskig upplevelse på själva Anfield. Även om, men det var ju, innan på genomgången, innan vi for upp med bussen till Anfield, så sa jag det att Nottingham har inte vunnit på Anfield på 55 år.
Vet du vad det kallas?
Jag och min stora chef.
Det kallas att jinxa saker.
Ja, exakt. Så jag tog ju på mig allting på bussen när vi for därifrån. Så. Ja. Men alla var glada, alla älskar stan och alla vill tillbaka och ta revansch.
Men sen så satte du in en riktig käftsmäll mot Milan.
Ja, det var ju fantastiskt snyggt att studsa tillbaka på det viset här 3 dagar senare och spela ut Milan på San Siro. Så det var ju tur att man tänkte ju där när de drog in 1-0 i, vad var det, 3:e minuten. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Och så, men sen var det ju bara ett lag på plan. Ja. Liksom.
Men du vet Pelle, att jag håller ju på Milan och jag tänkte också när de gjorde det där målet att vad fan är det nu då? För jag orkade inte ens bli glad, för jag visste hur det skulle bli sen.
Ja, du hade det på känn.
Jajamän.
Match nummer 4 på Stryktipset, Liverpool-Bournemouth. Kan väl bara gå på ett sätt idag, Pelle?
Ja, det tycker jag. Alltså, vi ska bara vinna. Det är så. Men Bournemouth är ju ett trixigt lag. Inget motstånd är ju lätt i den här ligan. Och så nu, om de försöker att köra Forest-taktik här genom att ligga djupt med hela laget och kötta. Men jag kan aldrig drömma om att vi gör en sån tafatt match en gång till. Liksom. Nej, det gör vi inte. 3-0, säger jag.
Snyggt. Du, ligger det några kalla i kylen och väntar då kanske?
Ja då, det gör det. Lite surströmmingsskiva blir det. Oj. Där på kvällningen.
Oj, vad trevligt.
Ja. Vi önskar dig en fantastiskt trevlig lördag. Pelle Enberg från lfc.se, Liverpools supportförening. Och så heja Liverpool då.
Jajamän, absolut. Jajamän.
Det här är en 90-minuter plus tilläggstid.
Up the Reds. Ja.
Dags nu för vad många kanske kallar för veckans höjdpunkt.
Är det så många verkligen?
Ja. Mickes lista, hörni.
Mickes lista.
Det här motsvarar 13 rätt på Stryktipset.
Den här rubriken, hörni, har jag sagt tidigare, men nu får ni den igen. Topp 3 bästa fotbollsspelarna någonsin i alla tider, alla världsdelar. Denny. Behöver ni inte gå och fundera sen, utan nu vet ni vad ni ska tycka och tänka. Okej, är ni med då?
Ja, jag vet inte, men kör.
Nummer 3. Mannen som dominerade i nästan 15 år har dessutom ett av de absolut coolaste namnen. Ingen?
Ronaldo.
Zinedine Zidane.
Ja, jag är inte helt negativt inställd.
Alltså, så bra han var som hjälpte då till både alltså, EM-guld, VM-guld, Champions League. Alltså, han dominerade ju inte bara liksom mittfältet, utan han är ju på med, eller ihågkommen kanske mest för den här lilla skallningen som han gjorde mot italienaren.
Materazzi,
tack. Men i övrigt, fantastisk fotbollsspelare. Mm.
Topp tre bästa skallarna i världshistorien.
Plats nummer två. Bästa spelaren någonsin i hela världen. I Sverige. Mannen som kunde slänga in i alla ligor, alla lag, med vilken spelare som helst och var hur bra som helst.
Ove Gran.
Nej, herregud, jag vinner.
Men vem ens...
Henrik Henke Larsson.
Nej, men världen.
Skärp dig för fan.
Alltså, jag ska till en hockeyshop.
Han var
topp tre världens bästa.
Menar du att Henke Larsson alltså är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
Jajamän.
Större och bättre än Zlatan.
Det vet vi ju inte, vi har inte hört första platsen. Men...
Ja, fast Zlatan
Henke Larsson är världens bästa spelare. Om du frågar folk som står i en pub i Glasgow 23.30 en lördag kväll.
Men alltså, fine. Han bara åker ner till Barca och det var liksom andra lag, Celtic och United. Och
du är alltså sjuk i huvudet.
Landslaget. Var fantastisk, helt som en kameleont. Henke Larsson.
Åh gud.
Hörrni, nu kommer vi. Första platsen på listan över topp tre bästa spelarna någonsin i hela världen, alla världsdelar och alla tidsperioder. Och nu alltså nu skulle se Therese blick nu. Alltså, jag kunde dö.
Släpp kniven, Therese.
Jag släpper den bara så kan ni applådera sen. Steven Gerrard. Liverpools stora ledare som liksom gjorde att Liverpool typ på egen hand skulle jag säga har liksom vunnit Champions League, kommit till två finaler på tre år. Han har ju till och med The Gerrard Final, han är den enda som har gjort mål i FA-kuppen, Liga-kuppen, Carabao Cup och Champions League-finaler.
Han är inte ens topp 10 bästa
sluta!
Spelare i världen någonsin.
Sluta!
Nej, skärp dig.
Jag vill ha Theres lista.
Alltså, den här listan har du gjort bara för att folk ska bli sura.
Nej, men man måste ju se till helheten. Att vara den stora handföraren i ett lag och vara så dominant. Steven Gerrard var fantastisk.
Alltså, din lista är topp tre ledarfigurer och klubbbärare.
Nej, då hade den hetat topp tre klubbfigurer och ledarbärare. Det här var alltså topp tre bästa spelarna.
Okej, okay, fair enough.
Det är den absolut sämsta lista jag hört i hela mitt liv. Alltså,
vilket
pinsamt.
Therese lista kommer här med till stund då.
Nej, jag är för arg nu, jag kommer inte vara med.
Det är en sak som gör mig besviken. Disco ska vara här live så man får ta på hans bickar.
Det är han inte. Men det betyder inte att vi inte har med Disco Kristoffersson från Sportbladet. Världens mest insatta sportskvallerperson. Kan man säga så, Disco?
Senare. Hej. Absolut. Det tar jag som en komplimang.
Är du på gymmet? Var är du någonstans?
Nej, men du vet, vi har ju två småbarn hemma, 4 och 6 år. Så då kör man så här skytteltrafik mellan apoteket nu när alla barnsjukdomar. Så att jag gör bäst i att hålla mig hemma.
Ja, det är bra.
Det säger vi till Jonas varje vecka också, men han kommer ändå.
Ja, precis.
Du, vi har en rubrik den här veckan som heter Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, alla världsdelar, alla universum.
Alla universum? Så man får inte välja en alien, det är ju ett jävla bakslag här.
Berätta, vem säger du?
Diego Armando Maradona,
såklart. Det är för populistiskt. Nej, men det är så... Det för, liksom...
Ja, men fast då, jag tycker väl, alltså för många tjatar väl om Pelé och nu har till och med Messi kommit upp här också, men jag vet inte, jag tyckte jag var halvt ensam om Maradona, men nu kanske alla säger det, men det är ju givet där med VM 86 och han bar det där landslaget, hur han bar Napoli då i liksom världens bästa liga när de hade, man kunde ju knappt en spelare i det Napoli-laget, så jag tycker väl att, och om du tänker det, bara den här grejen att hur Maradona togs av alla. Han hade ju uppbackning, han sparkades ner, han bröt benet. Jag menar, Messi har väl inte sin närheten av den bevakningen som Maradona hade på den tiden. Han blev ju liksom nersparkad.
Han tog en del knark också.
Ja, det gjorde han ju också.
Det får man inte göra här landet längre. Jag var i Italien, i Neapel. Taxichaufförerna där höll ju på Argentina för Italien för de älskar Maradona så mycket. Mm. Fortfarande alltså.
Ja, vi har haft Pontus Wernbloom sa Raul. Den tyckte vi var lite otippad kanske.
Ja, det var, ja, var mycket otippat.
Jag har ju Steven Gerrard på min lista.
Där blev det tyst.
Ja, jag har ju den liksom att man måste ha vunnit ett VM innan man kan titulera sådär. Ja. På någon form av...
Du får stanna...
Där är Gerrard inte nära.
Fortsätt lyssna på programmet för Therese ska ju köra sin lilla lista lite senare här. Men du, vi ska prata med dig nu. Allsvenskan är ju i full gång nu igen.
Ja, till och med, nu började det till och med dra ihop sig så mycket så att det är veckomatcher. Nu var det ju Häcken-Djurgården här som de vann med 2-0 bortom att eller 2-1 bortom mot Häcken här i torsdags, och nu drar det igång till nu idag, och sen kör det igång med veckomatcher så att igen här, så att det är full huggning.
Du, strypgreppet senast det är någon Djurgårdare som åker ut för ett strypgrepp, är inte det rött kort?
Ja, men det där kan man, har man ju diskuterat om. Andreas Alm var den här klassiska när han var tränare i Häcken. Jonas Olsson strypgrepp på Alexander Jeremejeff, och Andreas Alm sa efter att ha sett bilden att han vill ju döda honom. Det är ju det han går in där, nu vill jag döda dig.
Alltså, liksom vad betyder det när man tar ett strypgrepp? Det betyder, jag vill strypa dig så att du inte lever mera.
Så att inte du lever längre.
Det är så jävla kul.
Jag och Andreas Alm har inte samma inställning till strypgrepp till varandra, så är det väl. Och jag vet inte Jonas Olsson håller med Alm heller, men nej, det är klart, det där var, tycker jag, Rygaards på Sabovic var inte så jättefarligt, men gult hade nog räckt, eller gult räckte.
Jonas har varit lite för tyst i frågan om världens bästa fotbollsspelare genom tiderna någonsin.
Det är för att ingen har frågat honom vad han tycker om det.
Jag brukar säga saker utan att någon frågar. Jag håller med Diego Armando Maradona, killen som ensam utan vapen vinner Falklandskriget mot engelsmännen. Mm. Han är störst!
Så säger Jonas Nilsson, Therese Strömberg. Håller vi lite på din lista? Den kommer lite senare i programmet. Min var Steven Gerrard. Och,
vi vill aldrig mer prata om den. Gå vidare.
Disco Kristoffersson från Sportbladet sa också Armando Maradona. Diego. Du, men nu ska vi prata allsvenskan istället.
Ja. Yeah.
Vi var lite inne på Djurgården. Får jag fråga, jag som håller på Djurgården, vad är status med Albin Ekdal?
Ja, men verkar ju vara längst ner i frysboxen, om inte bakom frysboxen, hos Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Och det har ju varit en stor snackis här att han inte är med i Europa League-truppen och att han fick reda på det när truppen presenterades. Så det här är bara ett exempel på hur kantiga Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har varit just i kommunikationen. De har ju, det här har jag pratat om i 5-6 år nu, ända sedan de började i Djurgården, att de har ju problem med just det här att ta spelare, kommunicera med gruppen och få ihop gruppen ibland. Och det här är ytterligare exempel på det här. Men hur svårt ska det vara att kunna säga till en spelare 2 dagar innan att ja, men vi tänker så här, Albin, vi tänker att du är lite skadad, vi tänker vi lämnar dig utanför att Europa League-truppen, och så tar man en diskussion med honom, istället så får han reda på det pang samma dag som det blir officiellt. Och det är
de måste uselt, ju, de måste ju träffa varandra hela tiden, tänker
jag. Saknas liksom, man tänker det också, och just att det är väl okej om det hade varit någon så här skadad 18-19-åring som kanske, men ändå en etablerad spelare som Albin Ekdal som har varit med om rätt mycket. Jag menar, hur så, han hade säkert köpt det om de hade bara resonerat om det liksom. Så att nej, det känns lite grann som det ytterligare tecken på det vi har varit inne på tidigare. Att det kanske är något dags för tränarbyte, inte nu i Djurgården, men efter säsongen. Att 6-7 år.
Breaking news! Glöm inte vad ni hörde först i Sportbladet som droppar bomben.
Men är inte också liksom Kim och Tolle kanske de mest utskällda tränarna, som Disco säger? Vi har ju pratat jättelänge och jättemycket om det här med spelare som inte liksom, att kommunikationen inte är, kanske är den bästa och allt det här. De liksom mest utskällda tränarna som ändå har gjort liksom de absolut bästa resultat. Alltså, de får ju hela tiden sportsliga resultat, och de talar ju för sig själv, och uppenbarligen så gör de ju saker som funkar.
Absolut, SM-guld, cupguld, de har tagit dem till Europa 2 gånger, så det är ingen snack. Men då kan man tänka så här: tänk om de hade hanterat spelargruppen på ett bra sätt, då hade de blivit 10 gånger mer hyllade och säkert liksom, kanske Djurgården hade fått ännu mer framgångar. Samtidigt så har de kört sitt race, det får man ge dem, och resultaten tar sig tydliga språk. Sen tror jag så här också, som spelar ingen roll hur bra tränare du är, har du varit 6-7 år i en allsvensk förening som huvudtränare, då är det nog dags att byta, oavsett om du vinner SM-guld gång på gång.
För Djurgården har ju en dröm att någon gång få vinna ett derby mot AIK.
Ja, precis.
Nej, men de bråkar väl med Sabovic, var väl skitförbannad ett tag också, eller hur?
Mange Eriksson.
Mange Eriksson. Ja, han var ju kapten och bänkad.
Ja, ja, sen har det varit liksom Astrid Ajdarevic, Jonas Olsson var väl inte heller supernöjd med Öskan där ett tag. Mm. Det var väl samma sak med Erik Johansson. Ja, så det har varit många exempel.
Disco, vilket örhänge plockar du fram i helgen när det kommer till de allsvenska matcherna?
Nej, men det blir ju lite spännande då med tanke på hur det har sett ut tidigare här. Hammarbys resa till Borås här. De har inte haft det jätteenkelt där tidigare. Mm. Och ja, vinner de där så utmanar de liksom. Då tror jag att de har rätt bra chans att komma topp tre. Kanske till och med utmana de andra platsen. Så att det blir spännande att se vad den matchen.
Det är nu klockan 3, Elfsborg-Bayern. Och nästa helg är det ju Hammar...
Imorgon. Elfsborg-Bayern imorgon klockan 14.
Nej.
Så är det.
Så är det.
Jo.
Nej. Okej, vi kollar upp där. Disco Kristoffersson, Sportbladet. Ha en fortsatt trevlig helg och sköt om dina sjuka barn.
Det ska jag göra, tack så mycket.
Ha det gott. Ja, men, Therese, jag delar lite din känsla att när man kom hit i morse så kände man så här, shit vilken fotbollsvecka egentligen det har varit. Det känns som att ha pratat liksom fotboll på så många olika håll och kanter i så många olika typer av diskussioner.
Ja, det är allt från Reinfeldts personalpolitik till... Ja, men, gula kort för AIK.
Ja, men vi byter namn på arenor och det är olika saker. Och så förstås då kanske den största snackisen av alla. Zlatan.
Är det Zlatan
ja,
du tänker på?
Ja, men det är väl Zlatan. Eller Jonas?
Nej, Zlatan.
Ja.
Ja, men det blir ju väldigt mycket kring honom. Och det blir ju det hos oss för att han är svensk såklart. Men det blir ju också det i Italien i och med att han nu också... Alltså, är det någonting man ska ge honom med det här jag är chef och alla andra jobbar för mig, då är det ju att ja, men där har han ju ändå då satt ribban för vad man ska kräva för ansvar utav honom när Milan går som de gör. Och nu är det ju derby mot Inter här imorgon kväll klockan 20:45. Och då ska man ha med sig att Milan har ju förlorat 6 raka derbyn mot Inter.
Är det Italiens Djurgården, kan man säga det?
Det tänker jag absolut inte säga. Men du kan få säga det om du vill. Men och nu är det krisstämning och allt det här. Och det har ju pratats om att nu kan ju Fonseca eventuellt få sparken. Då. Det pratade man om redan innan matchen mot både Liverpool och nu mot Inter. Då. Och det här, nu sägs det i italienska tidningar att Zlatan då i veckan ska ha gått in i omklädningsrummet. Har någon slags krismöte med spelarna. Och det här tror jag inte nödvändigtvis är den bästa idén som finns. Det känns som en kvarleva från när han kom tillbaka till Milan 2020 och liksom lyckades så pumpa upp spelarna med självförtroende. Han lyckades liksom få dem på rätt liksom fokus och han var liksom en slags närvaro i omklädningsrummet som var någonting annat än vad många av de väldigt unga spelarna var vana vid.
Han decimerar också Fonsecas roll när han går in och gör en sån här sak och säger att han är chef. Han tar liksom auktoriteten av den som ska ha auktoriteten. Men, den som är satt att leda Milans trupper.
Men Therese, är det så att liksom att Zlatans har han liksom, när han var spelare då kunde han ju göra så, för det var ju bara han själv och liksom prestationerna tar lite för sig själv. Nu är han ju inte det längre, utan han är ju bara ledare. Kan han verkligen hålla på så här mot de här höga direktörerna?
Ja, men bara. Det är väl snarare det som är problemet, att nu har han ju en så mycket mer allomfattande roll och han är ju en helt annan typ av representant för klubben. Och då blir ju folk rasande på olika håll när han håller på liksom med den retoriken, att han fortfarande kör exakt samma retorik som han alltid har gjort. För att jag vet att det var någon italiensk journalist som jag tyvärr har glömt namnet på nu som skrev det i en krönika, att San Siro är inte San Remo. Alltså att San Siro och Milan är inte liksom italienska melodifestivalen då, San Remo-festivalen. No. Här kan du inte kliva in och bara skoja och vara lite rolig och lite charmig och lite skön. Nej. För folk köper inte det, för att du liksom basar över en av de liksom mest anrika fotbollsklubbarna i hela världen. Och just det här som Jonas var inne på också, att han decimerar liksom Fonsecas roll. Det skrivs ju också i tidningarna nu att relationen dem emellan, att den börjar bli väldigt, väldigt ansträngd på grund av alla de här liksom slitningarna.
Mm. Var det inte Terry Venables, legendarisk engelsk manager, som en gång sa: om jag har vunnit en match, då kan jag gå in med en clownnäsa in i omklädningsrummet och alla hylla mig. Har jag förlorat en match, ta av dig clownnäsan, för då har du... måste du ha täckning för det du håller på med. Och det har han ju inte nu.
Nej, och det har sällan du, Jonas, när det kommer till kupongen. Jag måste byta ämne nu bara.
Veckans säkra. I samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Jag minns när du hade täckning sist.
Du, jag kom av mig lite grann här.
Veckans säkra. Vi hjälper mot till med kupongen helt enkelt.
Du, jag kom av mig lite mycket.
Jaha.
Det är min personsökare från Libanon som gör för oss. Vad har du för säker själv då?
Ja, men den mest givna på kupongen, det är ju såklart Liverpool. De tar sig an Bournemouth, och i den formen som Liverpool är just nu, så ser jag hur, alltså absolut ingenting kan stoppa Liverpool.
Forrest vann ju förra veckan. Magiskt orkestrerat.
Ja, men Liverpool är för bra. Så att match nummer 4, såklart given etta. Mm. Så kan jag säga.
Jag gillar ju ödesmatcher, jag gillar liksom Karelska näset under vinterkriget. Leicester-Everton, match nummer 5. Sean Dyche, Evertons plågade manager, de har alltså tappat 2-0-ledningar 2 matcher i rad.
Oj.
Och jag vet inte vad kampviljan är, men den här matchen är en 6-poängsmatch. Everton måste ta poäng, annars tror jag att Sean Dyche ryker som manager. Jag tror Everton reser sig, match nummer 5, säker 2, Leicester-Everton.
Världens bästa lördag. Som snart övergår i någon form av eftermiddag och nedräkning mot avsparken 16.00. 90 minuter plus tilläggstid har vi lyssnat på. Micke, Jonas och Therese, är dags för oss att säga farväl. Vi är tillbaka igen om en vecka. Vad gör ni idag?
Kollar på väldigt mycket fotboll.
Mm. Inte bara fotboll. Jag tänkte ta en Seidel öl och sen ikväll är det ju tungviktsfight på Wembley i London. Aldrig har så här många sett tungviktsboxning på Wembley. 96 000 biljetter. Anthony Joshua möter Dynamite Daniel Dubois.
Men det är som någon slags Winter Classic fast boxning.
Nej, det här är IBFs världsmästartitel. Vinnaren får möta Tyson Fury i en husvagn i Manchester. Alltså det är en enorm boxning ikväll.
Ja, ja, okay, ja. Jag själv råkade väga mig i veckan. Och det var ingen trevlig läsning. Så att jag måste göra någonting fysiskt innan jag får lägga mig i den där soffan. Och
men är det inte sjukt att det fortfarande finns vågar? Alltså när jag var i Berlin förra helgen, ja, då fanns det en våg i badrummet på hotellrummet. Alltså att ja, i badrummet så stod det en våg. Alltså, och både jag och min lillebror kollade på den och var så här, vad fan gör den? Alltså man har inte sett en våg sen man typ bodde hemma och hade en mamma som liksom gick på viktväktarna hela tiden.
Men alltså i 10 år har jag gått och trott att jag har vägt samma sak, för att jag har bara trott det. Och sen insåg jag nu när jag var tvungen att väga mig att det gjorde jag ju inte.
Men hade inte ditt liv varit bättre om du bara trodde att du fortfarande vägde
mycket
så som du gjorde för 10 år sedan? Exakt. Varför finns det vågar? Alltså varför ska man väga sig?
I boxning, tungvikt måste vi ha vågar.
Ja.
Okej, de kan få väga sig, för det är tydligen lite viktigt i vem de ska slå på käften och inte.
Man kan säga att jag har gått upp en viktklass, så kan man säga. Ja.
Fast Micke, jag tycker du, jag har inte velat säga någonting för du har tjej och sådär. Du är jättefin i kroppen.
Ja,
jättefin i kroppen.
Ja, bra.
Nästa obaglig stämning.
90 minuter plus tilläggstid och en fortsatt fin lördag.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för 10:e gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.